Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Du ska strax få lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext. Men innan dess vill jag kort pålysa om fördjupningen i fastetid med passionspredikan och fördjupning på FFG måndagkvällar och även med livesändning på vår YouTube-kanal. Gå in på vår hemsida www.ffg.se/fastetiden för mer information. Jag vill också nämna om vår nya bok, nyutgåvan av Bengt Hägglunds bok Kunskapsteori och metafysik med en ny inledning av Torbjörn Johansson. Mer information på vår hemsida, liksom den information om teologisk utbildning som du kan ta del av om du är intresserad av studier hösten 2023. Gå in på ffg.se/utbildning för information om våra teologiska utbildningar och om ansökan. Men nu Daniel Johansson.
Evangeliet för långfredagen kommer i år från Matteus 27:32-56. Det är en omfattande text och för att göra den någon rättvisa blir det en längre genomgång än normalt. Vi börjar i vers 32. Simon är det vanligaste judiska namnet vid den här tiden. Inte mindre än 10 stycken omnämns i evangelierna och apostlagärningarna. Troligen var den här Simon en medlem av den kyrianska synagoga som fanns i Jerusalem på Jesu tid. Han var troligen född i vad som idag är nordöstra Libyen men hade sedermera flyttat till Jerusalem. Om han nu inte var en diaspora jude som var på pilgrimsfärd till Jerusalem över påsk. Onoma, namn, står som det brukar i dativ i betydelsen vid namn. Notera att det står ton staro auto. Av sammanhanget förstår vi att det är hans, det vill säga Jesu kors. Men frasen kan också betyda sitt kors. Den är identisk med Jesu uppmaning till lärjungarna att bära sitt kors i 16:24. Men nu finns ingen lärjunge till hans som tar upp hans eller sitt kors. Ingen hjälper Jesus utom en främling som blir tvingad därtill. Vi går till vers 34. Kai gevsamenos, och efter att ha smakat. Kai måste dock ha adversativ betydelse, men. Participet kan vara temporalt, men det kan också vara koncessivt. I så fall översätter vi, trots att han smakade ville han inte dricka. Den vanliga förklaringen till att Jesus inte vill dricka är att vinet är blandat med galla och skulle ha en bedövande och smärtstillande verkan. Jesus vill dricka den gudomliga vredens bägare fullt ut. I vers 35 noterar vi hur kortfattat Matteus beskriver korsfästelsen, ett aoristparticip och ett pronomen. Staurosantes diauton, efter att ha korsfäst honom. Under senare år har det kommit flera större studier av korsfästelser i antiken. Jag listar några av dessa i pdf:en till podden. Studierna har lett till lite försiktigare slutsatser än tidigare. Till exempel har man tidigare allmänt trott att man dog genom kvävning på grund av att diafragman blivit slutkörd av att hålla upp kroppen. Men dödsorsakerna kunde vara olika och hur fort det gick, det varierade. Att det var ett fruktansvärt sätt att dö på är klart, men det går inte fastslå att det var det värsta dödsstraffet. Det förekom i huvudsak 4 olika korstyper, en påle, ett X-format, ett T-format och så det traditionella. Det faktum att soldaterna satte upp en så kallad titulus, ett anslag, ovanför Jesu huvud tyder på att det ändå var den traditionella typen som används för Jesus. I vers 36, imperfekten eteron, innebär att soldaterna höll på att bevaka honom. Vers 38, staurontai, är en så kallad historisk presens och intensifierar beskrivningen. De här är inte lika vanliga hos Matteus som hos Markus. Hos Matteus förekommer de främst i 2 avsnitt, dels i frestelsen i öknen 4:1-11 och dels i ett Getsemane-avsnittet 26:36-46. Frasen heis ec dexion kai heis ex eonimion återknyter till begäran från Zebedeus sönernas moder i 2021. De två hedersplatserna när Jesus blir upphöjd till kung, de ges till två lästaj rövare. Notera att just Zebedemodern är en av kvinnorna som omnämns i vers 56. I vers 39 noterar vi verbet blasfemon i imperfekt. Svenska översättningar översätter smäda, vilket väl är vad personerna som gick förbi gjorde. Men verbet är detsamma som används i rättegången mot Jesus. Han hade gjort blasfemi när han gjort anspråk på Guds tron 26:65. På ett djupare plan höll det som passerade förbi på att häda Guds son. Kinontes tas kefalas auton, skakande sina huvuden, är en anspelning på Saltaren 22, vers 8. Språkbruket är detsamma som i Septuaginta. Vi går till vers 40. Frasen ho katalyon tonaon menar en del bör översättas du som skulle bryta ner templet och så vidare. Men eftersom evangelisten här troligen ser folkets hädelse som ett ironiskt uttryck för att de på ett djupare plan talar en sanning de själva inte är medvetna om, ska vi nog översätta rakt av, du som bryter ner. På ett djupare plan är det nämligen vad som sker. Jesu kropps tempel bryts nu ner för att återuppstå om 3 dagar. Översättningen av den sista delen av vers 40, så son siaton ei hios ei to theo kai katabethi apo to staro. Översättningen av de här satserna beror på om vi inkluderar kai eller inte. Konjunktionen står inom parentes i nästlaland eftersom handskriftsstödet är lite oklart. Med kai inkluderat går satsen om du är Guds son tillsammans med frälsa dig själv. Utan kai översätter vi fräls dig själv om du är Guds son kom ner på korset. Här och även i vers 43 upprepas Satans frestelse i öknen, kapitel 4, vers 3 och 6. Någon har kallat uppmaningen att komma ner för Jesus sista stora frestelse. Hade han gett efter hade syftet med att han kom till jorden förfelats. Titeln Hyos to Theo saknar bestämd artikel. Men det är inte fråga om att Jesus skulle vara en Guds son bland andra. Avsaknaden av artikel förklaras av Colwells regel som i all korthet innebär att predikatsfyllnaden i en sats lämnas utan artikel för att det ska framgå vad som är subjekt respektive predikatsfyllnad. Verbet ej är i denna sats både subjekt och predikat. Du är. Samma fenomen har vi för övrigt i vers 42 i Basilevs Israel, Israels kung. Vers 43, Theo eimi hios, jag är Guds son. Och vers 54, Theo hios, en hotos, denne var Guds son. Notera för övrigt att titeln Guds son återkommer flera gånger här. I den nuvarande versen i 43 och 54. Just denna titel är en sak som betonas särskilt av Matteus i hans framställning av det som hände på Golgata. Trion överste präster, skriftlärda och äldste, de som utgjorde Sanhedrin, förekommer bara 2 gånger i Matteus. Här i vers 41 och i 26:57 i samband med rättegången. Uppenbarligen kommer representanter för alla 3 grupperna ut till Golgata. Notera också den fortsatta användningen av imperfekt i till exempel vers 41. De sade elegon. Det är alltså frågan om något som pågår kontinuerligt. Ledarskapets ord i vers 42-43 anspelar på Saltaren 22:9. Liksom psalmistens förtröstan på Gud i verserna 10-11 i samma psalm. Båda imperativen som betyder rädda, frälsa, alltså Sosai respektive Rysasto, förekommer i Septuagintas översättning av salmen. Då blir det Septuaginta 21:9. Men då med avseende på Gud. Alltså Gud är subjekt för båda verben i salmen, men Jesus är subjektet för Sotso och Gud är subjekt för Ryomai här i Matteus. Det senare verbet Ryomai förekommer bara en gång till i Matteus, nämligen i slutet på Pater Hemon. Ryssai hemas apo to ponero, fräls oss ifrån ondo. Läsaren missar förstås inte det ironiska i ledarnas uppmaningar. Jesus har under hela sin offentliga verksamhet räddat människor och just verbet sotso har använts. Och han har också lärt sina lärjungar att be Gud om räddning från den onde eller det onda. Nu kan han varken rädda sig själv eller be Gud om hjälp. För då blir ingen människa verkligt räddad. Och samtidigt är det så att Gud kommer att rädda Jesus på ett sätt som överträffar översteprästernas vildaste förväntningar. Men inte ens då ville de tro. I frasen kai pistevsomen i vers 42 är kai ett så kallat kai consecutivum och översätts så att vi ska tro på honom. Vi hoppar lite framåt till vers 44. När pronomenet auto föregås av bestämd artikel är betydelsen samma. I vers 45 finner vi frasen epi passan tengen. Den betyder antingen över hela jorden, så översätter Bibel 2000, eller över hela landet, så översätter Folkbibeln. Det senare är nog mer troligt. I vers 46 finner vi the. The, det är vokativformen av theos, Gud. Forskarna är oeniga om huruvida Matteus har transkriberat en blandning av hebreiska och arameiska eller bara arameiska när Jesus citerar psalm 22. Han citerar psalmens inledning, men de som står där uppfattar att han ropar på Elia. I den folkliga judiska tron kunde man ropa till Elia när man var i nöd, i en förväntan på att profeten skulle dyka upp från himlen. Han har därför kallats en judisk Sankt Kristoffer. Vers 48 innehåller inte mindre än fyra particip som utmynnar i verbet epotitsen. Han gav att dricka. Den efterställda konjunktionen t och grupperar de här participen i två par. Efter att ha sprungit och tagit en svamp och efter att ha fyllt den med surt vin och satt den på en stång. Huvudverbet är potitsen, står i imperfekt. Det kan indikera en pågående handling eller också att han försökte få Jesus att dricka. Matteus nämner nämligen ingenting om huruvida Jesus dricker. Konstruktionen affes idomen i vers 49. Den översätts låt oss se i Bibel 2000 och Folkbibeln. Men översätter man så blir affes egentligen överflödigt, för idomen, första person pluralis konjunktiv, är en så kallad hortativ konjunktiv som betyder låt oss se. Affes är imperativ av tillåt och låt, och det tros därför ha betydelsen vänta, låt oss se, eller möjligen låt honom vara, låt oss se om Elia kommer. Participet såson är ett futurparticip, ett av bara 12 stycken i Nya testamentet, och här uttrycker det syfte. Låt oss se om Elia kommer för att frälsa honom. I vers 50 så säger inte Matteus vad Jesus ropar med hög röst. Adverbet pallin återigen kan tyda på att Jesus upprepar ropet i vers 46. Så läser vi afeken to pneuma, han lämnade anden. Det här uttrycket är inget känt grekiskt idiom för att dö. Troligen använde Matteus uttrycket för att markera att Jesus själv gav sitt liv för att slutföra sitt uppdrag. Vers 51-53 omnämner fem saker som sker vid Jesu död. Förhänget splittras, skizo. Jorden skakas, verbet sejo används. Klipporna splittras, verbet skizo igen. Gravarna öppnas och många heligas kroppar uppstår. Samtliga dessa fem verb står i passivum. Gud är därför den som underförstått handlar. Bibelforskarna är delade vad gäller förhänget. De flesta menar att förhänget framför det allra heligaste avses. Men det fanns också ett mycket större förhänge som hängde på templets östra fasad. Den symboliska innebörden i att den delades har också genererat flera tolkningar. De två huvudalternativen är dels en ingång till Gud och ett slut för offersystemet och dels ett förebådande av templets förstöring år 70. För egen del tror jag att det rör sig om det inre förhänget och eftersom de keruber som vaktade vägen till paradiset var avbildade på detta förhänge så borde innebörden i att förhänget splittras vara att paradisets portar åter öppnas genom Jesu död. Det finns många frågor kring de avsomnade heliga som uppstår. Vilka var det? Hur många? Vilken typ av uppståndelse handlar det om? När lämnar de gravarna och kommer in i staden? Och så vidare. Det får vi lämna där här nu. Men vi noterar att Matteus betonar att det är frågan om en kroppslig uppståndelse. Pola somataton kekoi med menon. Många avsomnades kroppar, säger Matteus. Ett konkret resultat av händelserna som märks vid korset är att officeren där bryter ut i en riktig Kristusbekännelse. Alethos theohios en hotos. Denne var verkligen Guds son. Vi noterar till slut att kvinnorna, likt Petrus i 26:58, ser det som sker apomakrothen på avstånd. Av dessa kvinnor omnämns tre. De två Mariorna som omnämns kommer att spela en viktig roll. De ser var Jesu gravläggs, de kommer till graven på påskdagsmorgonen och de får bära bud till de andra lärjungarna. Zebedemodern omnämns nog främst för att Matteus vill låta oss veta att hon med egna ögon fick se vilka som fick platserna bredvid Jesus. Kanske hon innest inne var glad att hennes önskan inte gått i uppfyllelse. Jag ska till sist i några korta punkter försöka sammanfatta det viktigaste. Först något om psalm 22. Den går som en röd tråd genom Matteus framställning. Vi har det direkta citatet av psalm 22:1 i vers 46. Men vi har också flera anspelningar. Det gäller delandet av kläderna som omnämns i psalm 22:19. Hur de som passerar förbi skakar huvudet 22:8. Och hur de som står där smädar Jesus 22:9. Alla dessa anspelningar kommer från den första delen av psalmen. Och dessa ska nog informera oss om hur vi ska förstå Jesu rop. Det är inget triumfrop. Jesus blir inte räddad. Han är övergiven av lärjungarna och hans fiende dödar honom. Det finns än så länge inte den minsta hint av seger. Men det finns en del två av psalmen där allt vänder. Och den återkommer vi till i genomgången av påskdagens text. Det finns också ett Herrens dag-tema. Beskrivningen av vad som sker i samband med Jesu död, solförmörkelse, jordbävning, klippor som rämnar. Det tillhör standardrepertoaren på Herrens dag i Gamla testamentet. Det är helt enkelt så att domens dag går över världen. Till denna dag knöt också judarna den kroppsliga uppståndelsen som ju också sker åtminstone partiellt. Domen kommer över Guds son. Han döms och dör i andra ställe. Jesu död leder till liv så att de avsomnade heliga uppstår, eller åtminstone några av dem. Matteus konstaterar att de kvinnor som står på avstånd har tjänat Jesus. Verbet diakoneo används. Och det är samma verb som Jesus använder om sig själv i 2028. Han har inte kommit för att bli betjänad, diakoneo, utan för att tjäna, också diakoneo. Och nu sker det. Nu tjänar han på korset de kvinnor som tidigare har tjänat honom. Och han tjänar också alla övriga människor. Det leder oss till en sista fråga. Hur tolkar Jesus sin egen död enligt Matteus? Jo, för det första, i 2028 beskriver Jesus den som en lösepenning. Han betalar i det många ställe med en anspelning på Jesaja 53. Vidare, för det andra, vid nattvardens instiftelse talar han om att hans blod utgjuts för de många. Återigen, Jesaja 53. Blodet utgjuts som ett försoningsoffer för att synde ska bli förlåtna, enligt 26-28. För det tredje tolkar han det som att han är herden som blir slagen av Gud. Det är i 26-31 och med en anspelning på Zakaria 13. För det fjärde, i samma kontext i 26-36-46, tolkar han skeendet som att han måste dricka den vredens bägare som egentligen tillhör Guds fiender. Och för det femte och sista, till slut på korset i det eskatologiska mörkret, talar han om att han på ett unikt sätt har blivit övergiven av Gud. En övergivenhet som är frälsande för oss andra.